Välkommen till Work-in-podden, podden där jag djupdyker i hälsa från olika perspektiv tillsammans med intressanta gäster och ibland i soloavsnitt. Jag som driver podden heter Gabriella Picano. Jag har företaget Work-in där jag jobbar med att coacha kvinnor framförallt till bättre hälsa. Och det heter Work-in för att jag håller på med mer än bara träning och för att riktig förändring kommer inifrån. Och det är precis det jag jobbar med. Livsstilsförändringar, att ha makten över sin hälsa och kunna leva livet fullt ut. Jag håller även föreläsningar, retreats och klasser. Och jag är glad att du är här och lyssnar. Den här veckan har jag träffat Fredrik Paulun. Eller vi träffades för ett par månader sedan faktiskt och spelade in det här avsnittet som var jätteintressant, där vi bland annat pratade om ljusets effekt. Vilket gjorde mig lite stressad, för vi spelade in det när det var vinter och som mörkast. Men Fredrik är näringsfysiolog och hälsoentreprenör med många års erfarenhet. Han är en riktig nörd och det var ett väldigt intressant samtal där jag lärde mig väldigt mycket. Och väldigt inspirerande också att Fredrik pratade om det här med att det är viktigt att fortsätta vara ödmjuk, för när vi pratar om hälsa så finns det så mycket nytt. Det kommer ny forskning, det kommer nya studier hela tiden, och har man jobbat så pass länge som han har gjort så har han varit med om både det ena och det andra. Så jättehärligt avsnitt, jag hoppas att du kommer gilla det lika mycket som jag. Så där då, välkommen till Work-in-podden Fredrik Paulun.
Tack så mycket Gabriella, jättekul att få vara med.
Ja, men jättekul att du vill vara med. Du var så otroligt snabb på att svara, vilket var jättekul. Ja,
men, det är för att jag är så passionerad i det här. Alltså, jag älskar ju att prata hälsa och ljus och allt det här, för det berör så många. Och speciellt nu när det är så mörkt ute, vi måste lära oss mer.
Ja, jag märkte det, din passion går igenom, man känner den till och med Instagram-posterna. Men berätta lite om dig själv, för du känns ju som en sån, eller du är en person som har funnits med i hälsovärlden så länge som jag kan minnas och långt innan jag mindes också. Du har hållit på med det här i typ 30 år.
Ja, du har räknat rätt faktiskt. Jag måste räkna själv. Mm. Jag egentligen kan man säga att jag blev på riktigt någonstans 92-93, började föreläsa och sådär. Men jag pluggade ju innan dess till nutritionist och så att jag har varit aktiv i över 30 år nu faktiskt. Och det är fantastiskt. Och det jag har lärt mig själv, det är att vara väldigt ödmjuk. Mm. För att det jag visste då, som var liksom cementerad kunskap, det är väldigt förändrat ska jag säga på 30 år. Så att jag tar mig an allt nytt som kommer nu med stor ödmjukhet. Jag säger inte så här att det där funkar inte, eller det där är bara skräp. Utan jag undersöker, läser på, försöker träda på mer. Och i vissa fall blir man väldigt överraskad. Som till exempel när det gäller det här med ljuset. Det var någonting som jag själv upptäckte för 4 år sedan. Och blev helt blown away när jag insåg att jag har missat någonting. Det här är lika viktigt som kosten.
Gud vad spännande, vi kommer absolut komma in och prata mer om ljus. Men jag håller med, när man jobbar inom hälsa, det som är svårt på ett sätt är att man vet inte säkert, saker och ting ändras. Och som du sa, jag tycker också att det gäller att hålla sig väldigt ödmjuk. Och sen inte vara rädd för att, vad ska man säga, ändra sig. Eller säga att ja, men det här trodde jag förut och nu har jag sett att det här funkar inte lika bra. Men det här funkar, men det är det som gör det kul också tycker jag.
Det gör det kul och för min del kan jag säga också, jag har ju alltid väldigt höga vetenskapliga krav på det jag påstår. Så jag säger ingenting om jag inte vet att det minst verkar vara så till 99% säkerhet. Men däremot kan jag säga så här, det dyker upp saker nästan varje dag nu. Nya teknologier, nya kosttillskott och sånt som jag bara tar in, vill läsa mer om. Det senaste, jag fick faktiskt en flaska hem igår. Det heter metylenblått.
Metylenblått?
Ja, och det låter ju giftigt.
Det låter
skitläskigt. Så det är ett färgämne som ska typ förgifta en. Men det visar sig vara ett gammalt malariamedel som nu kommer tillbaka igen som kosttillskott och påverkar jättemycket. Det finns forskning på det. Det alltså kickar igång mitokondrier, stärker immunförsvaret och allting. Jag har inte vågat testa den, för det är helt knallblå, det är blå i munnen. Men det är sånt som kommer som jag vill lära mig mer om. Det är väldigt roligt.
Ja, man vill läsa några studier innan man bara, jag tar en klunk. Och sen bara, nej, nu har vi insett att det här var livsfarligt.
Det är ju det. Och det finns väldigt mycket studier. Jag lyssnar mycket på poddar och sånt och där refererar man alltid till forskning. Och det innebär att det finns hur mycket som helst. Men jag har aldrig tittat på det. Jag har aldrig haft intresse. Men nu ska jag göra det. Som ett exempel i den här väldigt framåtdrivna hälsobranschen som vi ändå lever i just nu.
Ja, men verkligen. Och det är kul att det kommer mycket och det går fort. Och det är viktigt att det finns också personer som du som är väldigt noggranna med att det ska finnas liksom, vetenskap eller stöd. För annars kan man ju läsa Expressen varje dag och se att varje dag är någon ny trend som kanske inte har så mycket botten. Så att det känns viktigt att vi får den grunden också. Men du är ju näringsfysiolog bland annat. För jag tänker det som många kanske hörde talas, eller många i alla fall i min generation, när man hörde talas om det första gången, då var det mycket kring GI. Är det någonting du jobbar med fortfarande? Det har man inte så mycket om nu.
Men det behövs inte längre. Jag har ju
Nej.
liksom lärt upp svenskarna. De vet att det är bra med långsamma kolhydrater och
Ja.
socker ska bort. Och det här är intressant, för att när jag började med det för 30 år sedan, då
Ja.
var det precis som jag känner för ljuset idag. Att det här är sjukt stort. Ingen fattar det. Jag måste få ut budskapet. Exakt så var det för 30 år sedan. Jag satt med studier kring mat, kolhydratkällor, hur de påverkade blodsockret helt olika. Fast det var liksom bröd båda två. Vitt bröd och bröd med hela korn. Det var helt olika effekter på metabolismen, på hälsan och så. Och det är svårt att tänka sig idag nästan, att man på den tiden sa, nej men det är ingen skillnad. Vitt bröd och bröd med hela korn, det är samma kolhydratmängd, samma kalorier. Men det är ju världar av skillnad, har vi sett. Och det har ju nu till slut satt sig. Och det är därför jag inte pratar om det längre. Alla vet idag att det är bra att äta mat som är oprocessad, som är på riktigt så att säga. Jag känner ibland liksom mission accomplished, och då slipper man hålla på och tjata om det. För det tog säkert 15 år innan liksom jag kände mig nöjd.
Jo, men det var ju mer farligt med fett. Jag minns alltså, när jag växte upp, då var det mycket de här lätta och minimjölk som stod på borden. Men sen åt man ju typ kalaspuffar och vaniljyoghurt utan problem. Det var inga konstigheter. Men fett skulle man absolut inte äta. Så det känns ju som att det har hänt lite sen dess.
Och där kan jag säga en sak till som jag håller på och gräver i nu väldigt mycket. Det är någonting så fascinerande. Och det här är en egen podd, men jag nämner bara på en minut. Det är det här med deuterium. Det är så att en viss mängd av vattnet som vi konsumerar är tungt vatten. Ungefär 160 parts per million, säger man. Det är normalt. Och även i kroppen när vi omsätter näring så bildas deuterium. Och det är inget bra. Deuterium förstör vår metabolism. Det är som en överviktig person plockar vattenrutschkana liksom, i mitokondrien. Det tar stopp, det blir inget bra. Man blockar mitokondriens energiproduktion. Och då visar det sig att fet mat producerar mitokondriellt vatten som saknar deuterium. Så att fett verkar vara väldigt bra för metabolismen av det skälet. Medan kolhydrater, deras metabolism ger deuterium. Så det är bara ett exempel på hur man med modern forskning kan liksom omvärdera det här. Att fett är bra för oss, för metabolismen. Medan då kolhydrater ska man hålla nere till en rimlig nivå. Ta inte bort det, men ät inte mer än 30-40 energiprocent. De flesta äter 50-60 idag. Och det är en sån här ny kunskap som de flesta inte har hört om, men som är, det kommer ta över helt och hållet, för det här är på en så otroligt intressant vetenskaplig nivå. Och dessutom vet vi att det här är någonting som påverkar mitokondrierna, som är liksom vår energialstrande organell, som det heter. Alltså där vi gör all energi. Så det är väldigt intressant. Ett
Coolt.
slag för fett, återigen.
Det där får bli nästa avsnitt, då dyker vi in
Jag
i.
tänker också det. Det är för mycket på en gång, men vi bara nosar lite på det.
Men hur kom du, för det känns som att du har orkat hålla i det här passionen och intresset så länge. Hur började det? Var det liksom att du alltid visste att du ville hålla på med det här?
Jag kan säga, jag fick något slags uppvaknande när jag var i 15-årsåldern någonstans där. Jag var väldigt inaktiv. Jag åt inget bra. Jag var sockerberoende. Jag var liksom på andra sidan mot vad jag är idag, kan jag säga. Och då var det som ett uppvaknande att jag en dag insåg att jag är den enda killen i skolan som inte spelar fotboll. Jag enda sitter inne och käkar calzone istället för att göra någonting fysiskt. Så jag bara vände på det. Jag började äta bättre. Och som du sa, på den tiden var ju bättre låg fett. Så det kanske inte var bättre egentligen, men jag trodde i alla fall det. Jag började träna väldigt mycket på egen hand. Jag började springa, spela badminton, kampsport, lyfte vikter och så. Så jag bytte ju min livsstil någonstans där. Och sen har jag ju då velat lära mig mer hela tiden. Och jag började jobba med kosttillskott. Jag sålde sånt i en butik. Så jag läste på om det här, men insåg snart att det här är ju säljtexter. Det här kanske inte är sanningen. Och det var då jag tog steget in och började plugga näringslära. Och då blev jag plötsligt kompetent nog att faktiskt läsa studier. För det är det som är den stora grejen här egentligen. Du blir inte färdiglärd inom näring och hälsa, utan du bara får verktygen att kunna lära dig mer. Och sen är jag en väldigt nyfiken person av naturen. Och det innebär att hittar jag något nytt, då vill jag gräva i det kaninhålet, ner där, bara hitta, se vad som hittas där. Och i det här fallet då så har det varit så, egentligen de senaste 5 åren framför allt, har det dykt upp så mycket nytt. Så jag går upp varje morgon med en kittlande känsla i magen att nu ska jag läsa de nya studierna. Vad finns det idag som visar vad ljus gör, eller deuteriumet, eller luften för den delen. Alltså, det finns mycket ämnen till olika poddinspelningar här, så att vi kan räkna upp dem sen. Men bara luftkvaliteten som ändras är otroligt viktig. Och det är ingen som har koll på den.
Nej.
Koldioxidmängden, inomhusluft och sånt där. Och sånt tycker jag är så intressant att lära mig mer om. Så att jag är väldigt nyfiken och drivs av det. Och det gör jag också att jag har väldigt mycket folk i mitt nätverk som jag umgås med och kommunicerar med. Riktigt skarpa hjärnor, alltså som verkligen är... Jag frågar frågor som de kan svara på. Det är avancerade frågor. Så jag tycker det här är väldigt roligt. Och sen också vill jag ju själv må bra. Alltså jag är ju 53 år gammal nu. Och jag vill ju leva till jag blir 153. Jag har 4 barn att ta hand om. Jag vill verkligen att alla i min närhet ska äta bra. Så det här är ju ett fokus för mig. Och det är alltså inget jobb egentligen. Det är mer ett stort intresse och en livsstil, kan man säga.
Och dina barn sitter hemma och äter calzone.
Ja, det får de faktiskt. Men de ska dessutom få i sig allt annat. De ska få i sig sina blåbär och socker är no-no i veckorna. På lördagen lite grann. Så där. Så vi har en väldigt bra kosthållning. Och calzone i sig, det är inget fel på den. Så länge det är surdegsbröd i botten, riktig ost och sådär. Och vi har en pizzeria ute i Saltsjöbaden. Jag ska inte göra reklam för dem kanske, men de är på riktigt.
Jo,
De
kör.
har det här riktiga brödet. Kringelgården heter de. Fantastiska. Det är värt att åka ut bara för att köpa de pizzorna. För det är just gjort på riktig mat. Och det innebär att det ska jag köpa ikväll till dem. Och det innebär att mina barn ska få det ikväll. Jag ska köra ett webbinarium ikväll. Så jag kommer inte hinna laga mat åt dem. Och då är det second best. Och då är det faktiskt pizza, men riktigt bra. Och visste du det förresten att när man gör studier på pizzakonsumtion, då ser man att äter man pizzan i Italien, det vill säga med riktiga råvaror, då blir man inte tjock och sjuk. Äter man den i USA, då blir man tjock och sjuk.
Alltså
Så...
tack Fredrik, du bekräftar det som min intuition har sagt hela mitt liv, för jag är ju halvitaliensk.
Jag
Och
misstänkte det, så det är en bra spår att gå in på.
jag har tänkt att liksom, i Italien, folk är så här, gud man äter så mycket bröd och kolhydrater och man äter ju till och med croissanter till frukost och pizza och pasta. Men det är ju väldigt bra råvaror ofta, som jag tänker så som min farmor lagade mat och till exempel då en pizza, den ska jäsa i flera timmar, tomaterna ska göras på ett visst sätt och allt är väldigt rena råvaror. Så det är det som är så intressant, som du säger, det handlar om pizzans kontext. Vad har du i livet utöver pizzan och sen vad är det för råvaror och sånt? Mycket bra, den här forskningen står jag helt bakom.
Och det intressanta är att det här är verkligen bevisat. Och ett av skälen till det, fast det är 800 kalorier i pizzorna, båda två, så ser man att den här prefab-pizzan, gå in på Domino's till exempel, googla Domino's och ingredients, då kan du se vad en amerikansk pizza innehåller. Kanske 30 ingredienser. Alltså, du ska inte ha 30 ingredienser. Det är
Nej.
så mycket tillsatser. Emulgeringsmedel som luckrar upp tarmen, massa dåliga grejer. Och det innebär att du faktiskt blir inflammerad av den maten. Medan du blir inte en riktig italiensk pizza. Så det här tycker jag är intressant. Så mat idag ser inte jag bara som kalorier och fett och protein. Jag ser det som egentligen organismer mer. Alltså jag ser på helheten. Var kommer maten ifrån? Hur är den hanterad? Hur processad är den? Och det värsta man kan göra tror jag, det är att äta sån här högprocessad mat. Där man har plockat ner alla beståndsdelarna till kemikalier och atomer och molekyler. Och sen satt ihop det igen. Och så kallar man det pizza. Det tror jag är förödande. Och det är det man gör inom industrin i många fall.
Ja, tyvärr. Ja, intressant. Känner du till den här studien hörde jag om i en podd, nu kommer jag inte ihåg exakt detaljerna, men att hur du tänker också när du äter någonting kan påverka. För då var det två grupper, jag vill minnas att det var en milkshake de fick. Båda fick en liksom helt vanlig milkshake med glass och grädde och socker. Men till den ena gruppen så sa man typ att det var en så här nyttig proteinshake utan socker och till den andra så sa man att liksom vad det var på riktigt. Och då såg man att de som trodde att det här var någonting nyttigt, de fick också lägre påverkan på blodsocker och sånt där. Tror du att det här är påhittat eller tror du att det kan ligga något i det?
Jag tror absolut det kan ligga någonting i det. Jag vill se den studien själv, för jag tror på att det är så här. Och det är också en av farorna med att hela tiden säga att någonting är farligt. Till exempel läste jag någonstans nu, det var någon ny rekommendation att salami var så farligt. Man ska undvika salami. Och det är klart man ska inte äta kilovis av salami, men om du har lite salami på en macka eller som tilltugg, chark och så, det är inte farligt. Men om du äter då tror att det är farligt. Då blir det ett problem. Då kommer kroppen sätta igång med en slags försvarssystem. Så att jag är inne på det verkligen så mycket. Och det innebär att man ska inte shama människor. Likadant om jag nu ger mina barn på lördagen lite godis. Det bär mig emot faktiskt, det gör det. Men säg att jag köper choklad till dem, så det är lite bättre. Då får man äta det utan dåligt samvete. Jag säger ingenting om det. Det här passar i er kost, säger jag bara. Så får de det. Och då tror jag att det är mycket bättre än att hålla på. Ni får inte äta så mycket, ta bort hälften och sådär. Det blir ju en stressor och det blir en negativ koppling till maten och det påverkar oss jättemycket. På insidan också.
Det tror jag verkligen. Det kan man ju nästan känna själv. Om man alltså jag tror inte någonting är så farligt för oss som oro och rädsla. Att gå och tänka, liksom, ah, det här är nog inte bra, oh, nu kanske jag blir tjock. Oh, det här är... Liksom, sen betyder inte det att man kanske äter godis hela tiden eller socker hela tiden. Bara tänk positivt så kommer det inte ha någon påverkan. Men det låter som en sund balans, som en sund inställning.
Jag ska kolla upp det där, för den där studien vill jag läsa, som sagt var, och jag
Ja.
tror väldigt mycket på det. Så
Jag
att, låt
ska
mig också...
försöka återkoppla vart det var så
Ja,
ska jag skicka dig. Det är säkert att googla sig till. Men vad tror du är liksom vår största, eller vi kan, först vill jag fråga vad du, liksom det som du främst jobbar med idag, för jag vet att du har ju bland annat dina företag som gör olika produkter som granola, du har vissa soppor vet jag, olika produkter som vissa har jag testat, de är supergoda.
ja.
Du har en kostrådgivarutbildning, vill jag minnas. Du föreläser en hel del. Vad är det mer du gör förutom alla studier du läser?
Det allra största för mig idag, det är faktiskt ljus. Jag jobbar med ljus och dels utvecklar jag produkter som avger ljus och sen också föreläser jag om det. Jag skriver böcker om det och det här är oändligt fascinerande. Det visar sig att när du är ute och går i solen, när solen lyser på dig, du är fullt påklädd, så nås ungefär 60% av dina celler av ljuset. Det tror man inte. Man tror att ljuset stannar på utsidan. Men 60% av din kropp belyses när du är ute i solen med kläderna på. Och det är så osynligt ljus som du inte kan se själv. Det kallas infrarött ljus. Och det här går alltså in på djupet, påverkar tarmfloran, hjärtats energinivåer, hjärnan, allt. Och människans naturliga tillstånd är att leva med sol. Vi kommer från Afrika. Det är inte länge sedan som vi lämnade Afrika. Det är några hundratusen år sedan. Och det innebär att där levde man då med solen på dagen då, så att säga, och sen med andra källor till ljus på natten, som lägereld till exempel. Och till och med så att om du ligger på jorden, på marken, efter en solig dag, så har vi till och med jorden närinfrarött ljus. Så man var liksom konstant utsatt för det här närinfrarött ljuset och även då ljus på dagen. Så det är någonting vi helt enkelt behöver, men idag får vi det inte. Idag lever vi helt avskärmade från det. Vi får ingen sol. Få av oss har lägereldar. En del eldar i kaminen kanske, det är lite grann. Och då visar det sig att vi får brist på närinfrarött ljus. Det här ljuset som är så viktigt, som går så djupt in i kroppen och påverkar en massa processer. Så det är någonting jag verkligen är jättefascinerad av. Och det visar sig också att när det blir mörkt ute, som nu, jag menar vi är inne i en mörk del av året, då ser man att vi har mycket högre dödlighet i Sverige. Folk dör i stor utsträckning. Och det kan man bara gå in och kolla på statistikbyrån, scb.se, och fråga hur många dör varje månad i Sverige. Då kan man få statistik på det här. Och det är alltså ungefär 20% ökad dödlighet när det är mörkt ute. Och det är för att vi helt enkelt då inte får det här ljuset. För ljuset vidgar våra kärl och det gör att cirkulationen fungerar. Man får inte lika lätt en infarkt eller en blodpropp eller så. Så det här är någonting som är akut viktigt, att få ljus nu när det är mörkt ute. Och då kan man ju få det genom ett solarium, men då får du bara UV-regel. Och UV-ljus ger lite solbränna och är bra på många sätt. Men det jag framför allt vill ha nu, det är ju rött ljus och närinfrarött ljus. Det är de bästa egentligen ljussorterna från solen som man då kan få genom en lampa. Och det är det jag arbetar mycket med. Och då ser man att man får den här cirkulationen igång. Man återställer systemet. Man får det ljuset som kroppen är gjord för att utsättas för. Och det tycker jag är fascinerande och verkligen spännande. Det har blivit en jättestor grej också nu. Det är många som köper lampor och vill ha lampor. Och till exempel har de sålt in det både till Sturebadet i Stockholm. De har köpt in våra lampor.
Det var det
Hagabadet i Göteborg. Så det är liksom
jag
det flashiga ställen där man nu kan gå och testa.
Ja, det var faktiskt så jag upptäckte. I januari så jag bodde jag i Göteborg, jobbade på Hagabadet. Och då satsade de väldigt mycket på både infrarött ljus och rödljusterapi. Liksom precis startade igång den satsningen. Och infrarött, vi ska gå in nu på skillnaden där, men till exempel infraröd bastu och sånt, det kände jag till, det hade jag testat och visste att det är bra för att det värmer upp kroppen inifrån, men att det också kan hjälpa till med det här med kollagen och läka inflammationer och immunförsvar. Så det kände jag att, ja men det fattar jag, och det finns ju sådana inframadrasser och sån liten typ bastu man kan ha hemma. Men det här med rödljus, det var nytt för mig och det testade jag och tänkte att ah, men det här var ju skönt, liksom som typ en varm lampa. Jag ångrar nu att jag inte testade, att jag inte satt där typ varje dag. Och nu som idag är det ju december och vi sa det är ju typ minus 12 ute. Jag tog en liten promenad här på lunchen och tänkte på, för jag visste att vi skulle prata om ljus, och då tänkte jag, undrar om jag får ljus nu när det är ju dag, men det finns ju ingen sol, det är ganska grått på himlen, det är lite dimma. Får man ljuset ändå eller måste det vara soligt?
Du får ljuset ändå. Och då visar det sig att du har egentligen två mottagare av ljus. Ögonen och huden. Och framförallt när du får i ögonen, då talar du om för huden att nu är det dag. Du nollställer din dygnsrytm och allt det där. Så att bara att få in ljus i ögonen är magi. Och därför ska du inte ha glasögon på dig när du går. Inga solglasögon, helst inte linser, ingenting. Utan låt verkligen ljuset penetrera linsen, gå in och påverka synnerven. För då vet vi att, då talar man för kroppen att nu är det dag faktiskt. Och det visar sig också att är man till exempel ute i solen och har solglasögon på sig, då blir kroppens förmåga att hantera UV på huden också försämrad. Så ögonen och huden hänger ihop väldigt mycket. Och när du är ute en sån dag, nu är det vidrigt kallt idag, det vet jag också, så att jag kan inte ens rekommendera det här, men säg att det skulle vara noll, säger vi. Och det är en liten stund du kan sätta dig ner och faktiskt låta huden vara bar. Kanske inte det lä direkt solljus, då är solen värdefull även mitt i vintern. För de har sagt att mellan oktober och mars så är det lönlöst att gå ut i solen, för du får inget D-vitamin. Det är vad man har sagt. Och det stämmer, för att du har så låg UV-nivå i ljuset, i och med att solen står så lågt. Men du får de andra våglängderna. Du får rött ljus och näringen för rött ljus. Och det man tror nu i forskarvärlden, det är att D-vitamin är bara en del av det här pusslet. Framförallt är D-vitamin en markör för hur mycket sol du har fått. Det är därför folk med höga D-vitaminnivåer mår väldigt bra, för att de får sol. Och det är solen i sig som ger alla effekterna.
Ja, för det har man ju sagt, för att få D-vitamin behöver man ha lite hud framme. Som idag när jag gick ut var ju typ bara min näsa som stack fram. Och då tänker man ju att okej, då gör det inte så stor skillnad kanske. Men du menar att det här nära infraröda ljuset och rödljuset, det tränger igenom även kläder och dunjackor och sånt.
Framförallt när det är infrarött ljus. Sen dunjackor, där börjar vi nå någon slags gräns. Men skulle du gå ut i solen en sommardag med kläder, kanske en tunika och liksom en hatt och sådär, då nås 60% av cellerna, om man räknar på, av ljuset. Och så ett barn är 100% av cellerna, för de är mindre kroppar. Och det innebär att du får det även där. Men sen är du fullt vinterklädd och det är nästan inget ljus, då är det svårt. Så är det faktiskt. Och då gäller det att öka cirkulationen på andra sätt, att träna och röra på sig och gärna då få någon slags ljusterapi också.
Ja, alltså man blir lite stressad och tänker att man bor här i Sverige där det är mörkt så många månader och hur många månader man då inte får ljuset. Den här känslan när man är i ett varmt land eller där det är mycket sol, man känner ju att man mår bättre. Sen kanske man inte, man förstår ju det och känner det intuitivt. Sen kanske man inte vet alla processer som sker. Men hur är det, kan det här liksom lagras på något sätt?
Ja,
Vad sa
förlåt.
du?
Jag vet exakt vad som händer. Det finns massa alla grejer man kan prata om. Solen
Ja.
ger effekter som jag verkligen känner till. Men förlåt, ställ din
Nej,
fråga.
berätta. Det är de jag vill höra om.
Ja, en är ju det här med källvidgning. För att när du får solljus på huden, då är det både närinfrarött ljus och UV-ljus. Det ökar kväveoxid i blodet. Och det innebär att cirkulationen ökar. Så du blir varmare, du får ut blod till rätt ställen. Risken för proppar, infarkter minskar. Sen vet vi också att ATP-produktionen ökar. Och ATP är energivalutan i kroppen. Och den är ju helt avgörande. Och jag vet inte om du har sett det här, det är ett ganska läskigt klipp. Jag tror att det är från den här krigsdomstolen i Haag. En gubbe som tar cyanid när han står uppe i skranket. Han lyckas smuggla in cyanid, han är skyldig till något hemskt brott. Han tar det, han dör på 30 sekunder. Och det som händer när man tar cyanid är att ATP-produktionen stängs av så. Så då förstår man hur viktig ATP är. Och det är någonting som du bildar hela tiden. Men det går långsammare med åren, man blir äldre. Det går långsammare om man är sjuk till exempel. Och det är det som man ser att ljus kan boosta. Det innebär att alla celler i kroppen blir duktigare på det de ska göra. Så sår läker snabbare, hjärnan fungerar bättre, musklerna blir snabbare och starkare. Helt enkelt allt i kroppen fungerar bättre med sol. Och sen vet vi också att vi får makrofager. Alltså immunförsvaret fungerar bättre. Makrofagerna i kroppen blir mycket bättre. De dämpar inflammationer, dödar cancerceller och så vidare. Så att det är många mekanismer som vi vet att solen aktiverar.
Varför är vi då så otroligt rädda för solen? Det har ju kommit fram lite mer de senaste åren att det har varit mycket där. Du får absolut inte sola för då får man hudcancer. Och sen att de senaste åren tycker jag att man har mer upptäckt att nej men vänta, du får ju cancer av alla solkrämer. Det finns mycket solskydd som inte innehåller så bra saker. Och ska du få effekterna av solen så ska du liksom vara i den helt naken, eller liksom naken på huden utan krämer och sånt där. Men det känns som att det, spontant tänker jag att det som är farligt är kanske att vi sitter här i Sverige i 10 månader, kritvita utan sol, sen åker vi till Thailand i 3 veckor och åker hem helt illröda. Det är kanske inte den typen av sol vi ska få på det sättet.
Du har helt rätt i det. Då bränner man sig och det är skadligt. Men jag ska säga så här, det här är så intressant för att jag håller på med en ny bok nu. Min förra bok, Ljusrevolutionen, den kom ju nu i juli var det faktiskt. Och då intervjuade jag en professor i egentligen Han är professor i kvinnohälsa, Pelle Lindqvist heter han. Och han har forskat på det här i över 20 år, det här med solvanor och livslängd faktiskt. För det finns mycket man kan mäta, livskvalitet, sjukdomar och så, men det finns ju få slutpunkter som är så tydliga som död. Och då visar det sig, när man då följer 29 000 kvinnor i Sverige och delar in de här i tre grupper, de som undviker sol, alltså följer det man tror är rekommendationer. Det finns inga sådana rekommendationer egentligen, men det man tror är det. De som får lite lagom med sol och de som får mycket sol, de som älskar solen, som åker utomlands och så. Då ser man ändå att de som solar mest har fenomenalt mycket bättre överlevnad i allt. Pratar vi cancer, då ser man att risken att dö av cancer är 40% lägre hos solkvinnorna än de som inte solar. 40%. Finns det någonting du kan göra som gör att du minskar risken att dö av cancer med 40%? Nej. Mat kanske gör 10% i bästa fall. Motion 10%. Men sol ger en 40% reduktion att risken att dö av cancer. Och då återigen kommer man tillbaka till det här malignt melanom och så. Absolut, det är allvarligt. Men det man såg, det var att man fick en liten ökning av malignt melanomrisken. Jag tror att det var 1,2% risk för de här kvinnorna under 15 år eller så att få det. Men de som inte solade hade 0,8% risk. Så differensen var ganska liten. Och såg man på överlevnaden, då överlevde de här kvinnorna som solade sjukdomen mycket bättre. Så ska man överleva malignt melanom ska man sola enligt de här rekommendationerna då. Så det här är någonting som många tycker låter helt knäppt, men det är forskning, enorm forskning. Och det man ska tänka på här också, det är ju att risken för hjärtkärl, att dö av det, minskade med 50%. Och risken att dö generellt, olyckor, självmord, autoimmuna sjukdomar, den gick ner med 70%.
Ja, det är
Så det var
så.
en enorm differens. Och det bara ökar ju längre studien pågår. Så snart kommer det bara vara en massa små brunbrända damer kvar i den här studien. Alla andra har dött. Så att solen håller oss vid liv. Solen är jätteviktig för oss. Och jag kommer att skriva en bok med honom nu, är det tänkt. Så vi håller på med det tillsammans nu, jag och Pelle. Där jag skriver om mekanismerna, han skriver om forskningen. Så det här är verkligen så spännande och så intressant. Och vår gemensamma syn på det här med solkrämer är att det är en usel idé. Som du säger, det är dels kemiska ämnen som är farliga för oss, som är hormonstörande, cancerogena. Men du tar också bort din naturliga impuls och drar dig tillbaka från solen. Så du är ute för länge, du översolar. Och det visade sig i den här studien att de som gjorde så, att de smörjde in sig med solkrämer och låg och pressade i solen, utnyttjade det här för att översola. De ökade risken för malignt melanom med typ 800%. Så det är skitfarligt, inte sagt. Man ska inte använda solkrämer. Sen ser vi också att du tar bort en del av de här fina effekterna, som till exempel UV. Det är väldigt nyttigt för oss. UV-ljus är jättebra, för det bildar ju melanin, alltså det här solbrännan. Och får du melanin, då tål du sol bättre. Då bygger du upp en naturlig solskyddsfaktor på kanske 5 eller 10 när du får lite lätt solbränna. Och sen vet vi att melaninet i sig också ger en massa fina effekter när det får sol på sig. Så att det är väldigt sunt att bli brunbränd. Däremot inte rödbränd. Det är
Nej.
väldigt osunt. Så det är där vi bör hitta den här vägen framåt. Men då ska jag säga så här. Du är van vid Italien. Där har vi lite andra regler. I Sverige, vi lever alltså i ett av Europas nordligaste länder. Och man gjorde en studie 2014 på hur många dagar per år är det motiverat att ens fundera på solskyddsfaktor i Sverige? Hur många dagar tror du att det är?
En.
Ja, bra!
Nej.
En dag per år
Så kul
var det
att
så stark sol att man faktiskt skulle fundera på det. Då kan man lika gärna ta på en hatt eller hålla sig inne mellan 12 och 3. I Australien är det 360 dagar per år, om du är i Perth till exempel. Men i Sverige är det alltså en dag per år. Och att du håller på med solkrämer som är giftiga och förstör naturen och allting, det är bara knäppt.
Vad tycker du om små barn? Man ser bebisar som är så helt inklädda i UV-dräkt och liksom keps och sånt.
Låt mig säga så här.
Färg
Jag har
alltså.
själv 4 barn och jag vet ju svårigheten att hålla dem icke brända om man är någonstans där det är väldigt soligt och varmt och sådär. Så då får man vara smart och då tycker jag att det är smart att ha sådana här täckande kläder, för det är ändå en fysisk barriär. Men sen ska jag säga så här, när mina barn har fötts, framförallt Dorian som är född i december, då åkte vi till Kanarieöarna efter bara, tror jag, 3 veckor. Och han fick ligga helt naken i solen och bara ta in den här solen på sin kropp. Och det här var, jag visste inte så mycket om sol då. Det var bara en känsla att han behöver det här. Så han låg där kanske en kvart, helt näck i solen. Och det var så bra för honom. Han blev aldrig bränd, men han fick lite ljus på sig. Så jag minns det så tydligt, han var så liten när vi åkte dit. Men det var bara en instinkt, vi måste ner och få igenom sol. Och sen är det gjort som med alla barn, att de har fått sola. De har inga solkrämer på sig. Men de har hatt, de har skyddskläder och så när vi är ute. Och det har funkat hur bra som helst.
Så
Så jag
ska man
tycker det är
vara ute,
bra.
ja men jag tänker, ska man vara ute längre tid om man är utomlands och typ ska vandra eller någonting, då kanske bättre en t-shirt eller hatt eller så att om man inte kan skydda sig från solen, men inte kräm och ligga och pressa.
Nej, precis. Och sen ska jag veta att det finns väldigt mycket man kan göra med kosten för att få en skyddsfaktor på insidan kan man säga. Och det man har sett är att om du äter mycket antioxidanter, alltså äter mycket frukt, bär, grönt, riktig mat, vi pratade om förut, riktiga råvaror, då får du ett bättre skydd mot UV. För att UV alstrar radikaler och har du antioxidanter, då kan du helt enkelt hantera mer UV. Så det är ett sätt att äta sig till en slags solskyddsfaktor. Äter du fisk kan du se också att du får en faktor på 2-3 bara av att äta mer fisk. Äter du mindre fröoljor, alltså mindre processad mat, får också ett skydd. För fröoljor oxiderar det på insidan kan man säga. Så ät smart, då kommer du få ett skydd även av det. Och få en lätt solbränna, då kan du bara med kläder skydda dig på ett bra sätt.
Bra tips. Varför vet vi inte det här, tänkte jag säga, innan din bok kom ut i alla fall. Hur kan det här vara så pass nytt? Det känns ju ändå som en så här uråldrig, alltså solen, det känns ju som det är vår källa till liv. Varför pratas det inte mer om det här?
Ursprunget till våra felaktiga råd, det är egentligen britternas kolonisation, kan man säga, av Australien framför allt. Så då skickar man ju världens mest solkänsliga människor, rödlätta britter, till ett av världens soligaste länder. Det är lite avigt. Där måste man börja tänka, eftersom det är sjukt stark sol där. Jag var själv i Perth förra vintern faktiskt, och det var ju intensivt. Alltså jag var ju typ inne mellan 12 och 3 för att slippa använda solskyddsfaktor. Och då satt jag liksom och käkade långlunch och var under parasoll och sådär. Men sen på morgonen och kvällen, då kan man vara ute ganska mycket även där. För att då är UV ganska lågt. Det är det man ser, att UV ökar ju mitt på dagen. Så är man bara smart och använder morgonsol och kvällssol, då kan man komma väldigt långt utan att behöva ha solskyddsfaktor egentligen. Men med det sagt i alla fall, det var då det började. När man då insåg att de här människorna, de bränner sig. De får hudcancer av enormt mycket UV. De har liksom inget pigment. Och det här pigmentförlusten som de har, det är egentligen en evolutionär trade-off kan man säga. De flyttade långt norrut och tappade då förmågan att bilda pigment. Men kunde då istället absorbera allt ljus som de fick där uppe. Det lilla ljus som fanns trängde djupare in i kroppen. Och det visar sig att om man är rödlätt och inte dör av malignt melanom, då har du en längre förväntad livslängd än en person som inte är rödlätt. Så det är alltså evolutionärt sett väldigt bra på nordliga breddgrader att tappa pigmentet. Men med det sagt i alla fall så har vi då fått våra solråd från Australierna, eller egentligen då kolonisatörerna i Australien. Och det är ju givetvis helt upp och ner. Vi ska inte ha de
Skillnad
solskyddsfaktorerna.
från
Det är
Sverige,
ju
som
inte det.
sagt.
Ja, men det är helt knäppt. Och sen ska man säga så här också, att vi tror att typ Strålskyddsmyndigheten säger att vi ska smörja in oss med solkräm. Men det säger de inte. Det finns inga statliga råd kring det. Det är folk som hittat på det här. Och det är framförallt industrin som säljer solskyddskrämer som hittat på det. Och vad är då syftet med solskyddskrämer? Är det att motverka cancer? Nej, det är det inte. Det enda syftet är att motverka rodnad. Det är det enda som de gör. Det enda som man egentligen säljer dem för. Och det är ju uselt. För att du behöver dels få en solbränna för att få ett naturligt skydd. Och du vill inte översola med den här kemiska smörjan du smörjer in dig med. Så att du helt enkelt lurar kroppen och det ökar risken för malignt melanom, åldrad hud, plus allt annat som händer. Det är så att på många håll i världen har man ju förbjudit en del solkrämer, framförallt om man ska snorkla på rev och sådär. För det räcker med den lilla mängd man har på huden som då signalerar på revet och får typ djur att sluta reproducera sig. De kan inte få ungar längre, för de störs av de här hormonstörande ämnena. Och att vi då smörjer in det och absorberar ungefär 40% av det in i vårt system, det kan ju inte vara bra.
Nej.
Så solkrämen för mig, det är ett no-no. Och en del säger, men kan man inte köra sådana här zinkpasta och så då? Det kan man i vissa fall, men i många fall så är det sådana här nanopartiklar som går in, smörjer i näsan, så går det in i systemet och
Ja.
faktiskt ökar risken för hjärtsjukdomar om man sett. Det är så små partiklar, så det går in och ökar inflammationen i kroppen. Så ska du använda någonting, då är det typ lera, som elefanten använder sig av. De rullar sig i lera när man blir väldigt solskydd. Det är typ det man ska ha, eller kläder.
För det, typ när man närmar sig 30 och brukar börja tänka lite mer på sin hudvård och ser lite fina linjer, då är ju alla hudexperter så du måste ha UV varje dag, även om du bor i Sverige, för att det påverkar huden och åldrar huden. Gör det, alltså om vi glömmer att så här, ja, folk vill sälja produkter och sådär, är det hur stor skillnad om man tänker rent med åldrande och rynkor och sånt, hur mycket gör solen?
Det är en jättebra fråga faktiskt. Jag kan säga så här att översola kommer garanterat att göra dig rynkig. Men följer de här råden att du skyddar dig med en hatt till exempel istället för krämer, då är du safe. För krämerna kommer återigen att påverka dig molekylärt där du smörjer in dig. Och sen finns det en sak till. Och det här är ju någonting som jag själv läser på just nu, för det här är oändligt fascinerande. Det visar sig att det finns en gen i huden och i ögonen som heter POMSI. Pro-opiomelanokortin står det för. Och det här är alltså en gen som den är 500 miljoner år gammal. Så den är evolutionärt sett uråldrig. Och den är så här att den aktiveras av ljus. Av UV-ljus bland annat. Och den gör olika saker om den aktiveras på morgon eller på kvällen. Det är det som är fascinerande. Det är samma protein som bildas. Det är som att man liksom får ett långt, långt åkband kan man säga. Som bildas då när ljus träffar huden. Och det klipps ner till olika typer av biljetter, till olika rides på ett tivoli. Och på morgonen, då kommer man få en ökning av blodsocker som man pingar på sig. Man får lite kortisol som man vaknar. Massa sådana grejer. På kvällen kommer istället med biljetterna att leda till melatoninutsöndring. Så att du somnar och läker kroppen och så vidare. Det innebär att samma gen görs över 40 olika grejer. Och det här är otroligt intressant. Det påverkar sexuella funktioner. Det påverkar måendet, psykiskt hur vi mår. Det påverkar immunförsvaret. Och det här POMSI blockerar du med solskyddskrämer. Det vill man inte.
Nej.
Tvärtom, du vill aktivera POMSI. Och du kan aktivera POMSI på andra sätt också, men inte alls lika mycket som med UV. Man vet att motion kan aktivera POMSI. Man ser att när infrarött ljus kan aktivera POMSI, men UV är det bästa. Det innebär att du ska få UV på huden så fort du har chansen. Själv går jag till solariet var tredje vecka för att få min POMSI-aktivering. Och det finns alltså då POMSI i ögonen, det finns i på huden. Men sen finns det också i tarmen. Och då undrar man, varför finns det POMSI i tarmen? För UV kan inte penetrera mer än bara millimetrar. Det går i bästa fall in till läderhuden. Det går inte djupare så. Det är UVB som går djupast. Eller, ja förlåt, UVB, precis. Men då visar det sig att i tarmen så kommunicerar våra bakterier med UV. Bakterierna kan emittera UV-ljus i tarmen. Och är troligen en del av det här med att ha en bra tarmflora. Att ha rätt bakterier som ger rätt ljusavsöndring i tarmen. Så det här är otroligt fascinerande. Och jag tycker att man ska inte glömma bort att om naturen har gjort någonting åt oss så har den gjort det utan misstag. Det här är någonting som vi ska aktivera, vi ska hedra. Och att använda solskyddsfaktor i det fallet är helt knäppt. Speciellt i Sverige.
Ja.
Där vi inte har något. Vi har brist på det.
Ja, det är
Så
alltid
att
det
det är ett
man kommer
jätteproblem.
tillbaka till. Känns det som att liksom de här uråldriga sakerna som vi har gjort länge och som man går tillbaka till det logiska tänkandet så har vi ofta alla svar. Sen har vi krånglat till det under åren och under
Och
liksom, evolutionen.
Ja, så in i bomben. Och framförallt kan jag säga så här. Om man glömmer bort alla råd och bara tittar på det med friska ögon. Då ser man en helt annan bild än den vi har idag. Som du ser, varför folk är rädda för solen. På mitt Instagram la jag ut faktiskt ett inlägg om just det. Där jag visade med statistik från den här studien. Med dödlighet om man solar mycket och lite och sådär. Och du vet, det är så mycket folk som är så upprörda.
Ja, jag
Och
förstår.
de är arga på mig för det här.
Ja.
Jag bara sprider budskapet. Jag liksom har inte hittat det här. Utan jag är liksom bara budbärare. Men det är så mycket känslor. Sen är det många som är supercoola och säger, men det visste jag. Liksom, och sådär. Men och nu är Sverige ett polariserat land. Och de flesta tror att solen är farlig fortfarande. Men jag ska förändra det. Det är mitt mål.
Bra. Jag tror att det sitter så djupt i oss. Jag tänker också så. Men jag tror också det blir just de här kontrasterna. Vi går inte ut med lite kläder och får lite varje dag eller sitter illa. Utan det blir det här extrema att man åker iväg på sommaren eller på vintern. Och så går man från ingen sol till jättemycket sol i 2 veckor eller en vecka. Och så kan man inte riktigt hantera det. Så någon form av balans där. Men vi
och
kan
det tycker jag också
sammanfatta det.
Förlåt, en sak till bara som är väldigt viktigt i sammanhanget. Det är att ju mer melanin du har, alltså ju mörkare hud du har, desto mer sol behöver du. Så att, har du mörk hud, då måste du verkligen tänka på det här. Det kommer bli problem annars. Så att det är någonting jag verkligen trycker på. Och när man tittar på rödljusterapi till exempel, där man då använder två av ljusets våglängder, de liksom viktigaste. Då ser man att är man mörkhyad måste du köra kanske 10 minuter till för att få samma effekt. Men du får den effekten. Så att det är bara att man vet om det här. Då kan man få effekten fast man har väldigt mörk hud.
Men kör du då? Du kör rödljusterapi.
Ja, det gör jag. Det håller mig vid liv.
Men du sa att du går på solarium, alltså vanligt solarium.
Ja, ungefär en gång var tredje vecka. Det är ganska lagom. Då kilar jag iväg till ett ställe uppe här i Nacka. Och lägger mig där 12 minuter. Får UV. Får en lätt bränna, men jag blir aldrig bränd. Men jag får lite melanin. Och jag vet att melanin är någonting som vi ska vara tacksamma över. För det är en supermolekyl som bland annat producerar vätgas åt oss när vi får sol. Och det är en antioxidant som skyddar hela kroppen. Så att den gör massa bra grejer. Så att vara solbränd är väldigt bra. Men jag kan inte springa där allt för ofta. Så jag har en lampa hemma som ger då rött ljus och närinfrarött ljus. Och den kan man säga, den simulerar morgonsolen och kvällssolen. Då det naturligt är väldigt lite UV och väldigt mycket av just rött och närinfrarött ljus. Det är därför kvällshimlen ofta är röd. Det är för att det röda tränger ner. Så den sitter jag med. Och nu använder jag den bara som en slags allmän hälsoprodukt. Så jag kör kanske typ 20 minuter om dagen. Men det bästa med det här är att du får alltså aktivering av den här POMC-genen. Och en av sakerna som händer är att du får endorfiner. Så POMC producerar kroppens endorfiner. Och endorfiner är som ett slags morfinliknande ämne som gör att du känner när du är färdig. Du känner att du är mätt. Du är klar med det här. Det är som att äta godis ungefär. Då får du också endorfiner. Och du äter kanske 50 eller 100 gram. Så känner du att nu räcker det, jag vill inte ha mer. Det är exakt samma mekanism här. Och det innebär att du faktiskt kan köra så länge du vill. Risken att översola i det här fallet är minimal, i stort sett obefintlig kan jag säga. Och jag satt faktiskt i fjol, en dag i december, det är typ ett år sedan nu, då satt jag 45 minuter med min lampa. Och då var jag som en koala, jag bara kramade lampan, jag behövde allt ljus jag kunde få. Så att, men det var extremt, i vanliga fall ligger jag på typ 20 minuter. Och jag gör ju det när jag tittar på tv eller kollar mina mejl och så att det är inte en stund jag måste ta bort från övriga dagen.
Nej, för du
Så jag kan vara
tittar
väldigt
alltså in i lampan. Man behöver inte blunda, för man vill ha det här i ögonen. Eller?
nu är det så här att jag vill ha det i ögonen, men inte rakt in i ögonen, för det är för
Nej.
starkt. Jag tycker det känns obehagligt. Då har jag solglasögon. Jag har ett par stycken liggande här. Och då har jag det som skydd för ögonen. Men i normala fall tittar jag inte in i lampan. Alltså i normala
Nej,
fall
inte
sitter jag med en
rakt.
liten lampa fram som når till halsen och en stor lampa bak. Så på mitt
Okej.
Instagram kan man se hur min rigg ser ut faktiskt. Där har jag lite bilder på det. Och jag är liksom rödljuskondensör, så jag har ju förmånen att ha två lampor. Det är inte alla som har det. Men har man
Nej.
en lampa, kör den på ryggen primärt. Då slipper du titta in i det. Och det fina är att du får alltså en effekt i hela kroppen. Så det är en systemisk effekt. Då så jag märkte själv det här första gången. Jag köpte ju en lampa, måste vara typ hösten 2020. Och varje vinter blir jag väldigt torr i huden. Jag får så här fnasig, jobbig hud. Den vintern fick jag inte det. Fast jag körde bara på ryggen. Då fattade jag att okej, det här är intressant. För att jag kör inte i ansiktet. Och ändå får jag bättre hud i ansiktet. Och det är för att jag får mindre såna här cytokiner och det kallas proinflammatoriska ämnen när man då belyser enbart ryggen till exempel. Så nu kör jag lite på ryggen och kör lite på magen. Då får jag en bra penetration långt in i kroppen, påverkar tarmfloran. Men idag också vill jag gärna köra på mina ben faktiskt. För det visar sig att om du belyser lårbenen, då producerar du mer stamceller in i benmärgen. Och stamceller det är livets magi, alltså det är fantastiska celler som kan gå ut i kroppen och ersätta förstörda celler, ersätta skadade celler. Ersätta helt enkelt celler där det saknas. Och det kan bli vad som helst. Det kan bli en hjärncell, det kan bli en muskelcell, det kan bli en cell i bukspottkörteln. Så man får en rent föryngrande effekt av att då belysa benen. Och därför kör jag alltid lite framsida, rygg och lite ben varje gång.
Ja, det är coolt. Ja, för jag vet inte om det är en sån, jag har testat den som vi hade på Hagabadet. Det är en sån röd, ja, typ panel och den är skön om man sitter ganska nära. Jag satt med ryggen. Den är jätteskön för den är lite varm, men inte jättevarm. Jag tänker om man typ har träningsvärk eller ont någonstans. Sen känner man att det känns skönt just då, men sen förstår jag om man testar mer regelbundet att man kanske märker effekter. Det är också olika hudproblem, det skulle man säkert kunna märka skillnad på. Men så som jag har förstått det så är då det röda ljuset typ de bra strålarna från solen. Är det så att man har liksom filtrerat ut det som är bra? Eller finns det någon risker med att sitta med de här lamporna? Man tänker så här strålning.
Alltså, så här, strålning är ett väldigt vitt begrepp. Där har du allt ifrån radioaktivitet till UV, till rött ljus, även till radiovågor som går genom hela universum. Det kan vara miljoner mil långa. Det är alltså elektromagnetisk strålning som finns i olika våglängder. Och då visar det sig att just de här våglängderna som solen avger är vi evolutionärt anpassade till. De är inte farliga för oss. Sen kan UV, som har de kortaste våglängderna, vara lite aggressivt och göra oss rödbrända. Där har vi ett aber. Men de andra våglängderna är supersnälla mot oss. Och just att vi kommer från Afrika, vi har det ursprunget att vi har haft mycket sol exponerat på oss sent i evolutionen. Det visar sig då att vi har levt med solen på dagen. Och ser man på naturfolk som lever nära ekvatorn, de är väldigt mycket i skuggan när det är som mest UV. De håller sig i skuggan mellan kanske 11 och 15, gör olika typer av hantverksuppgifter och umgås och gör olika saker. Sen är de ute och samlar och jagar och sånt på kvällen och på morgonen. Så man använder då morgonsol och kvällssol. Och den är naturligt låg på UV. Men däremot har den mycket rött ljus och närinfrarött ljus som lampan har. Så man får liksom som ett kosttillskott kan man säga av ljus genom lampan. Man får det bästa ur solen. det som är snällt mot oss, som inte bränner oss, som snarast då egentligen då preparerar huden för solen. För det vet vi att om man får morgonsol, då blir det som en slags förberedande effekt på huden, att du faktiskt ska få UV sen. Så man får ju, det här POMSI aktiveras, man får solbränna, man får massa bra effekter. Och sen på kvällen så blir det då en läkande effekt efter dagens UV-bestrålning. Så att man då får helt enkelt en läkande effekt av rött ljus och närinfrarött ljus. Så att man är evolutionärt anpassad till det här. Så jag kör gärna själv rödljusterapi morgon eller kväll. Det fungerar jättebra för mig. Jag pinnar på en på morgonen, jag blir trött på kvällen. Så det är verkligen så, ställer in också min dygnsrytm.
Coolt. Och får man D-vitamin av det också? Hjälper det att producera D-vitamin eller det är något annat?
Nej, det är UV som gör.
Det
Och det är
är UV.
intressant för att jag äter D-vitamin av det skälet. För jag vet att jag har ganska låga nivåer. Jag mäter ju mina blodvärden, så att jag vet ju att jag ligger bra nu. Men äter jag inte D-vitamin, då går jag ner. Alltså jag ligger precis på gränsen till brist. Och det vill jag inte göra. För även om jag inte tror att D-vitamin kanske är det här mirakelmedlet, så vet vi att det minskar dödligheten. För det finns receptorer i kroppen, vi har sett att motiliteten minskar. Så det är bra. Men däremot, det är ljuset som ger alla fina effekter på bentäthet, på muskelmassa, på fettförbränning, på inflammationer och sånt. Så att man får helt enkelt tänka att D-vitamin löser allt. Det är ett komplement. Det är liksom ljuset som ger de riktiga effekterna.
Men jag är ju inte så rädd för solen, men däremot är jag ju jätterädd för solarium och tänker att det är ju det värsta man kan göra. Menar du att solarium har samma goda effekt då som de här rödljuslamporna du använder?
Jag ser ju det som, vad ska man säga, det är en god effekt så länge du inte bränner dig. Och på de moderna solarierna som finns så är risken att få hudcancer, det är minimalt. Däremot alla hälsoeffekter du får är väldigt, väldigt stora. Som den här POMSI-aktiveringen, att få lite solbränna, det är jättebra för dig. Och de här kvinnorna i studien jag pratade om, den här MIS-studien, med 29 000 kvinnorna, där var faktiskt också solarium inräknat i den här gruppen som leder längst. Jag såg också solarium i många fall. Så att jag är helt säker på att det är någonting man ska göra för hälsans skull. Och återigen, jag hade ett inlägg på Instagram om det där. Jag fotade mig själv i ett solarium och folk blev förbannade. Alltså, hur kan du skriva sådär? Men jag tycker att det är bra att provocera så länge man känner att man har på fötterna.
Ja men exakt, ja, men det är ju roligt att väcka debatt och det är en sån, jag tycker man ska vara öppen, jag hade nog också, jag kanske inte hade skrivit en arg kommentar, men jag hade såhär, va, solarium 2023, nu har han helt ballat ur. Men det
Och
gäller
det
att
har jag
vara...
inte gjort, utan jag har snarast upptäckt att det här är bra för oss. Det är någonting som vi får ägna oss åt lite grann, lagom. Och för mig var tredje vecka. Man kan göra det oftare också, så länge man inte bränner sig. Men just att då och då få lite sol på sig.
Du kanske blir så alla solariers återkomst nu. De kommer tacka dig för att folk börjar gå tillbaka till att
Det kan
se.
bli så. Det kan bli så. Och så länge som de faktiskt gör det de gör idag, de här moderna lamporna också faktiskt avger en del rött ljus. Det tycker jag är supersmart. Man liknar ju solen. Då får de läkande strålarna ifrån det röda också, då tycker jag att jag gynnar gärna en sån business, bara för att det är en bra grej.
Ja, för man får ju väga allt som du säger, om vi tänker inte på hur farligt det är för oss att vara utan solen. Så då kanske det är bättre som de här damerna i studien. Man dör lite senare med lite rynkor än att man dör med helt perfekt hy och av någon annan sjukdom för att man har varit livrädd för solen.
Exakt. Och jag säger också att perfekt hy, vet jag inte om det ens du får av att inte sola. För
Nej.
att när du får rött ljus och närinfrarött ljus, då vet vi att du bildar mer kollagen, mer elastin, det som gör dig liksom orynkig och stram. Man ser att porstorleken minskar, man ser att glow, cirkulationen ökar. Och ökar cirkulationen, då ökar ju näringen till dina hudceller också. Då får du mer näring, mer bortförsel av koldioxid, allt funkar bättre helt enkelt. Och jag tror inte att, så länge du inte bränner dig, så tror jag inte att solen kommer att åldra dig. Utan det är snarast tvärtom, att inte få ljus kommer att åldra dig. Och det här måste jag titta närmare på för att kunna svära på det. Men allt tyder på att det är så. Och
Jag
själv är
tror
jag
också
inte så
det.
intresserad av skönhet, jag är intresserad av hälsa. Men jag vet att skönhet är viktigt. Så att jag ska verkligen grotta ner mig i det till nästa bok.
Ja, exakt. Ja, men jag tror också att det är ju, alltså hur du känner dig, att du mår bra och är frisk. Man säger att skönhet kommer inifrån och det är ju så. Om du mår bra så kommer det synas på utsidan. Sen tror jag också att, som du säger, det finns så många andra effekter som solen har och som de här sakerna har som gör att vi faktiskt mår bra. Men jag för apropå det tänkte jag på de här till exempel LED-masker som finns. Där kan man ju välja, man kan välja rött ljus, men så finns det ju även blått ljus och det finns det grönt kanske, eller finns det någon annan färg?
Ja, alltså
Som
de
alla har
flesta
olika effekter.
maskerna har antingen rött och blått eller alla färger. Och jag tycker alla färger är lite spännande för att man vet att de tränger in olika djupt i huden. För om man tänker på vad ljuset från solen avger, då är det först UV som inte ser, det är osynligt ljus. Det är väldigt korta våglängder. Men efter UV så har vi då hela regnbågen. Då har vi blått och lila har vi där. Vi har grönt. Sen har vi gult, sen har vi orange och sen har vi rött. Och det blir alltså längre och längre våglängder. Och då visar det sig att ju längre våglängderna är, desto djupare går det här in i kroppen. Så rött ljus går in ungefär 2-3 centimeter i huden. Och det är perfekt om du har det vid ansiktet. Då går all energi från lampan, från masken, in på precis rätt distans, så att säga, in i huden. Så det är en ren skönhetsprodukt. Då får du de här åtstramande effekterna, mindre rynkor och så. Men det kommer inte göra någonting åt din hjärna, som behöver också lite ljus från IR då. Så att det är det som är problemet, tycker jag, med de här maskerna. Eller problemet, det är jättebra för beauty, men det är ingen hälsoprodukt. Det är det som är problemet. Så jag kan säga så här, ibland när jag har kört den här masken, jag har själv en sån här mask, när jag har varit torr och fnasig, bara för att liksom normalisera min hud. Och då har jag gjort det samtidigt. Då sitter jag med min rödljuslampa och den här masken. Och då får jag liksom en kombo. Och då har jag det som en lokal behandling. Och det roliga också är att om man har en sån här cykel, att det börjar med typ blått ljus, sen blir det grönt och så blir det gult, orange och rött. Då kan man säga att man som nästan masserar huden med ljus. Det går djupare och djupare. Så det är som att det liksom går in och verkligen påverkar alla celllager, alla hudlager, in till ungefär 3 cm djup. Och en liten kul grej man kan göra om man verkligen vill experimentera med det här, det är att ta fram sin mobil och tända lampan. Om alla gör det hemma nu, tänder lampan som lyser, då är det vitt ljus i lampan. Och det innebär att det är en blandning av allt. Det är en blandning av gult och grönt och allting. Och sätter du tummen på, då ser man vilken färg som går igenom. Det är alltså det röda ljuset från ficklampan som går in så djupt. Det är så maskerna funkar också. Så lyser man då helt enkelt med den här masken in i ansiktet, huden, då går det in ungefär så djupt, ungefär 3 cm.
Coolt. När jag researchade lite om dig så hörde jag ett jättebra citat att du hade sagt att du hellre är lat i solen än att träna hårt på en mörk plats.
Ja, ja, men tittar man på hälsoeffekter så är sol nummer ett. Det finns ingenting som kommer i närheten.
Är det så?
Och
Till och med bättre än träning? Alltså jag tänker på hjärta, på kondition och sånt.
tveklöst bättre. Och sen också bara att ligga i solen kommer att ge dig mer muskler. Det tror man inte, men du kommer få mer muskelmassa av det här ljuset. För det påverkar makrofagerna som i sin tur påverkar anabolism, katabolism. Du kommer få bättre muskelstyrka bara av att få ljus. Du kommer att få bättre fettförbränning. Och det är jättefina effekter verkligen. Man ser att man tömmer fettdepåerna på ett bra sätt och sådär. Så att sen vill jag ju träna också, jag älskar träning. Jag har hemmagym, jag promenerar nästan varje dag och sådär. Så att jag vill inte dissa träning. Men ska man sätta det i proportion till ljus så är ljus nummer ett. Det är till och med viktigare än kosten tyvärr. Det skär ett gammalt nutritionisthjärta att säga det. Efter 30 år i näringslärans tjänst så inser jag att ljus är viktigare. Men så är det.
Jag måste boka en biljett till Kanarieöarna så fort vi är klara här. Jag känner att
Ja,
mitt i december.
man kan prata om flygskam och allt det där, men människan är gjord för att resa. Vi måste bara hitta sätt att resa så klimatneutralt. Det är det som är grejen. Sen ska jag säga också en slutsats till i den här studien jag pratar om, för den är så himla bra. Den är citerad av folk i hela världen, Pelle Lindqvists studie. Det visar att det var farligare att vara osolande och icke-rökande än att vara solande och rökande. Alltså att röka i solen är bättre än att ligga och inte röka i skuggan. Det är intressant. Alltså dödligheten
Det är
är alltså,
intressant.
påverkad så mycket. Sen ska man inte röka, det är inte det jag
Nej.
säger. Men grejen är att det är intressanta siffror och intressant statistik, tycker jag ändå.
Men det är jätteintressant, för jag tycker det är precis det med hälsa, att det är sällan så svart eller vitt. När jag får också mycket frågor i mitt jobb som coach eller personlig tränare, att ah, men är det här bra övning, eller är det här bra, kan jag äta det här? Är det bra? Man vill gärna höra så här, det här är bra, det här är dåligt, för då får man lätt att förhålla sig till. Och det går ju inte att säga så, då kommer man tillbaka till det där att allt är rätt balans. Att ja, du kan till och med röka i solen och då potentiellt må bättre än att du skulle vara icke-rökare och inte få sol. Så vi måste nog kunna förstå det här med att ha ett lite bredare synsätt, förstå att allting kan vara bra för oss, allting kan också vara dåligt för oss. Och så är det ju med nästan allt. Alltså vatten kan vi också dö om vi dricker för mycket av. Eller för
Absolut.
lite, vi kan äta ihjäl oss, det är liksom den här balansen som jag tror att vi har så svårt, för vi vill gärna se det svart eller vitt.
Sen tycker jag också, för mig i det här fallet finns det grejer som jag bara känner är självklara. Jag vill att min kropp ska må så bra som möjligt. Och då är ett bra exempel med rökning till exempel. Även om jag inte skulle leva kortare av det, så skulle jag må dåligt av det, för det är äckligt. Alltså, det här är rök i lungorna. Så att någonstans tycker jag att det finns andra värden och aspekter också på det. Och att äta en sån här, du vet, typiskt korvkioskmåltid med pommes frites och gammal frityrolja som är helt oxiderad och såna grejer. Det får mig att må dåligt rent fysiskt. Jag vill inte äta det. Och nu
Nej.
kan det vara så att vi pratar om tankens kraft och så, men jag mår ju så mycket bättre om jag får käka en krabba som är nykokt och fantastisk och på alla sätt. Så jag tycker att det är också väldigt värdefullt. Sen vet jag att det är bättre för min kropp också, men bara känslan av att äta någonting och inte känna sig lätt förgiftad eller göra någonting som gör att man känner sig dålig, det är också viktigt tycker jag. Så det är inte
Ja.
alltid hur länge man lever som är det viktigaste utgångspunkten, även om det ofta påverkar också.
Nej, men exakt, och där tror jag det är bra att man hittar tillbaka till den här kroppens visdom och ibland våga lita. Man ska inte bli så besatt av att finns det evidens, finns det här? Ja, men du känner ju om det här är bra för dig eller inte. Samma sak med att allt behöver inte vara, man behöver inte bli besatt av forskning bara för att man ska liksom välja vad man ska äta till lunch. Alltså det går inte heller att leva på det sättet.
Och forskning
Men
som det är också väldigt ofta fel slutsatser. Mycket forskning är väldigt dålig. Man tittar på fel saker, drar fel slutsatser. Är det kausalsamband eller inte? Ofta är det ju inte
Nej.
det. Så det är att jag gillar ju forskning, jag tycker det är viktigt, men det är bara en del av det hela. Sen ska det finnas evolutionsmedicin med, förstå var människan kommer ifrån. Sunt förnuft, och det du säger att om man känner att någonting är bra och det är naturligt förekommande, det är inget konstigt med det så, då är det troligen bra för dig. Och det är en av grundprinciperna med ljus faktiskt. När vi får sol så bildas det endorfiner som ger ett beroende. Varför gör det? För att dra oss till solen, för där ska vi vara, där mår vi bra. Det finns egentligen ingenting naturligt som ger endorfiner som är dåligt för oss. Mammas mjölk ger endorfiner, massor, för bebisen dricker mjölk och överlever. Allt vi tycker är trevligt, naturligt, ger endorfiner och solen är en del av det. Det tycker jag, bara det säger allt för mig. Sen kan man hålla på med studier hit och studier dit och sådär, men det är ändå grundkunskapen och insikten.
Verkligen. Och du vill ju bli 153 år, var det?
Det är
Minst.
planen. Jag gjorde en sån här biologisk ålderstest här.
Ja.
Jag är 29 bara, visar det sig, rent
Nice.
biologiskt.
Hur gjorde du det då?
Det var
Var det sådana
glycan
hår?
age, man är blod helt enkelt då. Och då analyserar man mycket av mitt DNA som är metylerat, som är skadat kan man säga. Och det innebär att jag har väldigt pigga celler helt enkelt. De mår bra av någon anledning. Är det ljus, är det mat, kanske
Ja.
allt.
Ja, för det finns ju sådana här, vi hade det ibland när jag jobbade som PT, sådana här våg, man kan mäta fettsammansättning. Och den är ju helt okej, tycker jag. Den är inte liksom exakt, men den visar också så här, det här är din fysiska ålder. Och ingen brydde sig om sin muskelmassa eller fettmassa när de såg den åldern. Folk blev bara besatta. Ja, jag är 17 eller jag är 25. Men jag tror
Och det
att
där är
kanske
ju...
mäta blodet känns lite mer träffsäkert kanske.
Ja, för det där är så speciellt också. Vi har olika konstitution. Och sen ska man inte ha för
Ja.
lite fett i kroppen. Fettet är ju ett endokrint organ som producerar hormoner åt oss. Vi
Ja,
ska ha
men
lagom
exakt.
mycket fett. Då är vi i balans. Så att ha låg kroppsfett, det ska man inte sträva efter.
Nej, precis. Och det är inte bara fett och muskler, säger ju inte allt om din hälsa, som sagt. För det är ju andra saker som spelar in. Men jag tänkte, om vi tar 2023 års mest uttjatade ord, biohacking, som
Det är bara
jag...
börjat, ska jag säga. Det är bara börjat.
Jag vet inte varför jag har svårt för det ordet. Jag tycker det är jätteintressant allt det här med att leva längre, men det är någonting med det ordet som stör mig. Men det handlar inte om mig nu. Så att, jag
Det
tänkte
var
på...
intressant. Det här gillar jag att höra. För jag känner lite samma.
Gör
Berätta,
det?
varför stör du? Ja, berätta.
Alltså, jag stör mig dels när man blandar in engelska saker. Jag gör också det ibland när det är svårt att kanske hitta ett svenskt ord. Men så här, hacka, man ska hacka eller hacka sitt system. Jag tror att det är för att det låter kanske hur folk använder det, att så här, nej, men jag kan hacka min kropp, mitt system, som att vi vore en dator. Och jag är den första som förespråkar att vi kan göra jättemycket för vår hälsa och ta eget ansvar, inte att vi föds med en genuppsättning och sen är det så. Det är det jag jobbar med varje dag med människor, att ta ansvar och hjälpa sig själva. Men jag har inte riktigt gått till botten med vad som stör mig med ordet. Kanske att det bara blivit sånt som man använder i för många sammanhang. Ja, så här biohackar du, duscha kallt 3 minuter. Som att det skulle vara så lätt att ändra typ hela sin genuppsättning. Jag vet inte.
Ja, det är intressant. För jag använde själv det begreppet när jag skrev min bok 2019, Biohack. Döpte den till. Och det skavde lite. För jag kände också att det fanns någonting som inte riktigt var jag i det. Men sen kom det en massa dårar. Den här killen med blått hår som körde med sån här CRISPR-DNA-manipulation. Allt möjligt knäppt som hände. Sen kom pandemin. Och då glömde man lite dårarna. Han hamnade i fängelse, den killen, vet jag. Och sen är vi tillbaka igen idag med mycket biohack-snack. Och jag använder det då och då, men jag skulle egentligen vilja kalla det för biomodulering, för det är vad det är. Alltså man modulerar, påverkar sin biologi. Det är ju ett svenskt ord. Det finns ju photobiomodulation, det är att man biomodulerar med ljus, fotobiomodulering. Så att vi kanske ska hitta på ett nytt ord som vi kan
Ja,
börja
vi
använda.
börjar befästa det tycker jag. För jag håller med, det känns inte som jag. Sen håller ju, jag står ju för vad det handlar om. Och som du sa, det är inte, om det är inte galningar och dårar utan saker som är beprövade och som folk mår bra av. Men vi säger inom den ramen då för biomodulering. Då börjar vi befästa det här som 24 års ord.
Lite tråkigt kanske bara. Hitta på någon
Ja, det är lite så
biomodell.
här, vi får kanske hitta på något helt annat. Ja, men det kommer, det blir nästa avsnitt. Då brukar man ju prata om typ kallbad, fasta, andning, olika andningsmetoder. Vad mer? På vilket sätt jobbar du med de här metoderna?
Jag jobbar med det som jag mår bra av. Jag mår inte bra av kallbad. Det är sjukt stressigt för mig. Jag hatar tanken. Jag jobbar inte med bio. Däremot finns det de som mår bra av det, som tycker att det är bra. Men jag jobbar mycket hellre med värme. Mycket hellre med ljus. För det mår jag bra av. Så jag tror på det, att lyssna på sina instinkter. Och sen är jag också en högkänslig person. Det innebär att jag reagerar väldigt starkt på såna här stimuli, som kyla och sådana saker. Och det innebär att jag ska helt enkelt inte hålla på med det. Däremot för de som tycker att det funkar, fine, det har bra effekter på hälsan. Men vi ser att ljus faktiskt har ännu bättre effekter än kryo. Och ljus är ju bara behagligt. Sen tror jag att det här med isbad och sånt, det handlar mycket om mental träning också. Det handlar om att påverka hjärnans sätt att hantera olika svårigheter och sådär. Så det har ju ett värde i sig. Men till vardags kan jag säga att jag biohackar ju hela tiden. Jag sitter ju nu nere i min källare och då bland annat så är jag jordad. Det är väldigt trevligt. Då är jag
Och berätta
barfota.
vad det är för de som inte vet det.
Ja, jordning, det här är en stor grej. För det visar sig att vår jordskorpa, alltså på jorden vi bor på, så finns det massor av elektroner i jordskorpan som kommer ifrån blixtnedslag, över 100 000 varje dygn på jorden. Så vi laddar hela tiden, universum laddar jordskorpan med elektroner, de finns där, det går att mäta. Man kan se att man får en liten, liten svag ström i kroppen när vi är jordade. Man ser att de här elektronerna leds in i kroppen via svettkörtlarna i fötterna eller via händerna om man tar på någonting som är kopplat till jord. Det kan vara en växt, det kan vara en sten. Det finns mycket i naturen som leder elektroner. Och förr i världen var vi jordade 100% av dygnets timmar, hela tiden. Men man levde jordad. Man gick barfota eller med små skinnmockasiner som leder ström, så att säga, leder elektroner. Vi sov på jordstampat golv. Vi var helt enkelt i kontakt med naturen. Idag är vi inte det längre. Idag har vi skor med gummisula som gör att vi är helt avskärmade. Vi lever i lägenhetskomplex 30 meter från marken. Vi lever helt enkelt totalt avskärmade från jord. Och det påverkar cirkulationen, det påverkar inflammation i kroppen och så. Och jag har ju då, det här är liksom experiment för mig. Det här är ingenting som jag säger man ska göra, utan så. Det här är någonting jag gör själv för min egen del. Och kanske kommer vara med om två böcker kanske när jag skriver om biohack och sånt. Men jag tror att jag mår väldigt bra av jordning. Jag märker det. Jag känner att jag får ett lugn i kroppen och så. Så jag sitter nu barfota i min källare där jag har ett betonggolv som är i direkt kontakt med jord. Så jag är jordad här. Det kan jag mäta. Jag har en mätare. Jag kan se. Och det är golvvärme, så det är varmt och skönt och det känns underbart. Och sen har jag såna här små madrasser jag har i sängen där jag sover. Jag sitter och jobbar med en sån här liten matta liksom med fötterna på. Och då jordar man sig genom uttaget faktiskt. Så att om man har en sån liten matta som man kopplar till jord i eluttaget, och det är de här två små kopparpiggarna som du vet som finns i ett eluttag, då blir man jordad när man sitter vid sitt arbetsbord. Så nu är jag jordad ungefär 70% av min tid, liksom. Och det tror jag är väldigt bra för mig. Jag mår väldigt bra. Sen finns det de som till och med tar ännu längre och börjar använda jordade skor och sånt när man är ute och går. Och det finns speciella skor inom liksom industrin där man helt enkelt är jordat. Och det är när man jobbar inom elektronikindustrin till exempel. Då får man inte bli så statiskt elektriskt, du vet. Man skickar en stöt i något kretskort som dör. Så där har man skor som är jordade. Och det här är intressant. Det innebär att om 10 år, då kanske man har insett att det här är bra för alla. Så alla skor är jordade. För det är bara en fråga om att sätta in silvertrådar i sulorna. Då blir man jordad. Så jag tror att det här kommer bli någonting, men fortfarande är det för lite forskning för att kunna säga att så här är det. Det finns ungefär 30 studier, varav alla utom en enstaka visar på fina effekter på hälsan. Och sen är det så här, vi känner ju ofta att vi mår väldigt bra av att vara jordade. Man går gärna på en fuktig gräsmatta, det är ju jätteskönt. Och alltså det är intressant, kolla var folk går när man är på Kanarieöarna, på stranden. De går ju alltid i vattenbrynet, där man är väldigt jordad. Där har du både saltvatten som leder i jord, du har den här sanden som leder i jord. Så det är någonting vi dras till. Vi tycker väldigt mycket om det. Så jag tror på att lyssna på de instinkterna. Men sen vill jag ha mer forskning där jag kan säga att så här är det.
Så man skulle kunna typ gå barfota eller typ krama träd och sånt som vissa gör. Handlar det om kontakten med liksom mark och jord?
Ja, så
Just marknadsföring.
trädkramning, det är ytterligare en podcastavsnitt nästan.
Det är något
Det är
annat.
etablerad forskning. I Japan framförallt, då har man ju sådana trädkramarsessioner för stressade människor. Och då
Ja.
handlar det både om jordning, men också att träden avger fytonsider, som är sådana
Ja.
ämnen som bildas in som sänker blodtryck och så. Återigen, vi kommer från naturen. Vi är ett med naturen. Det är bara att vi har slutat vara
Det är
det. Och det
klart.
innebär att vi blir påverkade psykiskt, fysiskt och allting av den här distansen till naturen. Och det är den vi måste försöka få tillbaks.
Kan man förlänga sitt liv, tror du, med de här metoderna?
100%. Om du inte dör av en tegelsten i huvudet så kan du det. Och sen kan man minska risken för sjukdomar. Man kan under tiden också må mycket bättre. Och det tycker jag ändå är intressant. Om jag kunde leva till jag blir 200 och må skit på vägen, det är helt ointressant. Kan jag leva till jag blir 130, säger jag då. Pruta lite på de 153. Och faktiskt må bra under tiden. Det är det som är grejen. Och då gäller det att i god tid börja med det här. Att se till att skelettet är starkt. Se till att musklerna fungerar. Se till att man inte blir stel och orörlig. Se till att man använder kroppen på ett sätt som håller en ung. För det tror jag är det viktigaste av allt. Och då ska man inte träna jättehårt. Man ska träna, men inte det här extrema, supertunga lyft och sånt. Utan träna för att hålla igång. Och sen tror jag mycket på rörlighet. Fascian, att få den att liksom fungera som den ska. Att man inte blir stel och trång i muskler och sånt. För då blir man gammal i förtid.
Helt med dig. Hur gör man för att inte bli stressad då? Det här kan ju också bli en stress och prestation, upplever jag. Att så här, jag måste kallbada och jag ska fasta och jag ska göra det här. Att det blir både en fysisk stress för kroppen, men att många, det upplever jag lite med det här biohacking, att folk blir besatta av att, ja, man kanske tänker att det är för att förlänga livet. Och som du sa, det kanske inte blir livskvalitet, för det handlar mer om att de ska göra så himla mycket och är livrädda för att äta en pizza ibland eller någonting. Hur hanterar man det, att det här inte går överstyr? För du känns som att du har varit lite extrem åt båda hållen kanske, men det känns som att du har en
Absolut.
ganska bra balans av det jag
Precis,
upplever.
jag är glad för det. För jag har inte alltid varit i balans kan jag säga. Jag har varit sockerberoende, jag har tränat för mycket och allt möjligt. Men det jag tror på, återigen, det är att göra det som känns bra. Då blir det ingen stress. Jag, till exempel, jag håller inte på med kryo, alltså isbad och sånt. Jag tycker det är
Nej.
vidrigt. Jag erkänner det. Däremot håller jag på med bastu, jag älskar det. Det är fantastiskt. Jag håller på med rödljusterapi. Jag kommer hålla på med sådana här hyperbarisk syrekammare. Det är next big thing kan jag säga när det gäller hälsa. Att man då under en timme är i lite högre tryck, ungefär 1,7 atmosfärer och andas ren syrgas. Det är sjukt intressant. Det kommer jag hålla på med sen när jag får tillgång till en sån kammare. Visste du att 30 sådana behandlingar är det enda vi vet som förlänger våra telomerer? Det är alltså ett mått på åldrande. Så 30 behandlingar med syrgas gör att du blir yngre. Det har man sett
Coolt.
i studier.
Jag vet ju att
Sjukt
andningen
intressant.
har en otrolig effekt, även det man kan göra liksom själv med olika andningsövningar och sådär.
Och det är
Men...
sånt jag tänker, gör det som är trevligt, sympatiskt. Och själv så äter jag oftast ingen frukost. Så jag fastar på förmiddagen. Jag får fortfarande inte äta någonting idag, klockan är 2. Lite kaffe har jag druckit bara. Jag mår jättebra, jag är inte hungrig ännu. Men om jag är hungrig sen, då äter jag. Och då återigen, gör jag det på kroppens villkor. Jag stressar inte kroppen. Och det är klart att det kan vara en stress för kroppen att inte få mat på 14-16 timmar. Men min kropp klarar det. Uppbevisligen, jag mår bra. Just nu känner jag både energi och jag känner mig inte hungrig. Hålla på liksom att forcera kroppen och vara fastande 2 dygn och sånt där, det tror jag inte på. Då blir det en
Nej.
stress. Återigen, gillar du inte isbad så skit i det.
Nej. Nej, för det finns ju, du har säkert läst studier på kallbad och sånt, att det är vad det har för effekter. Men jag tänker, även om man vet att saker är bra på pappret, att det här är bra, men jag behöver inte göra allt. Jag kan testa alla och så kan jag välja det som jag tycker känns bra.
Absolut. Och sen också det med isbad och sånt, det är väldigt hajpat. Och tittar man på studierna som har kommit nu, nu ska jag inte dissa någon person och så, men det finns den här Wim Hof-metoden och sånt. Den verkar inte vara så där superspektakulärt effektiv på hälsa när man tittar på det. Det kommer en ny studie nu. Det här är inte mitt gebit och jag vill inte heller dissa saker egentligen. Men jag tror att det finns andra saker som är mycket viktigare. Läsljus, det är mycket viktigare än isbad. Sen kan det ha effekter, det kan vara bra. Bra mot inflammation till
Ja, det är
exempel,
väl
vad vet
mycket det
jag.
här med vagusnerven man pratar om. Ja, det är väl både inflammation och lugna stress. Det känns som
Exakt, och vagusnerven den är superintressant att komma åt den på olika sätt. Det kan man massera själv, det är bara att massera halsen här. Då får du en viss effekt på det. Men det finns massa andra bra tekniker också.
Ja.
Andning är jättebra.
En väldigt spännande sak som det pratas väldigt mycket om nu, du var ju tidig att prata om blodsocker och GI och det här.
Som du sa, nu vet ju många att så här, snabba kolhydrater, långsamma kolhydrater, det är ingen nyhet. Det som det pratas om nu det är att människor som, även som inte har diabetes, går runt med blodsockermätare och det har blivit liksom, ja du ser att ett livsmedel kan höja, om du äter till exempel först någonting med kolhydrater och sen något med protein så är det bättre att du ska ändra ordning eller du ska äta äppelcidervinäger. Och vissa säger att det här har enorm påverkan på ens hälsa. Och sen säger vissa att om du är helt frisk och inte har diabetes så kan kroppen reglera det här helt själv, det spelar ingen roll. Jag är så nyfiken på din take på det här.
Det här är intressant, för att det här fanns ju inte när jag skrev böckerna. Det här
Nej.
med CGM, då, sån här blodsockermätning. Jag har faktiskt grejer hemma för det. Jag har aldrig använt det. För jag tycker för mig är det inte så intressant. Jag mäter däremot mitt blod på labb. Och jag vet att jag har ett extremt lågt HbA1c, alltså långtidssocker. Och det speglar ju mitt blodsocker de senaste 3 månaderna. Jag ligger liksom nästan för lågt. Man kan inte ligga för lågt. Men jag ligger precis på gränsen till vad som anses vara onormalt lågt då. Så det är bra. Det är jättebra. Så blodsocker hos mig är perfekt. Och att då med den mat jag äter ens mäta blodsocker, det är ganska ointressant. För att jag äter väldigt lite kolhydrater. Jag äter riktiga kolhydrater. Jag äter frukt och grönsaker och bär och sånt. Men extremt lite spannmål. Jag äter liksom inte mackor och sånt. Så för mig är det inte intressant. Däremot äter jag mycket kött, jag äter mycket fett, mycket sådant här klarnat smör och sånt. Jättebra fettkvalitet. Så att jag behöver inte helt enkelt. Men däremot, mitt gamla jag, när jag tränade mycket, åt massa kolhydrater och gainersprodukter och allt vad det var, då hade det kanske varit intressant. Och då kanske det är lönt att hålla på och titta på det här med, tar man protein först och sådär. Men ska vara helt ärlig, om du äter sunt med riktiga råvaror, då är behovet av en sån CGM väldigt lågt. Däremot om du har diabetes och har en svår typ 1 till exempel, då kan det vara jättebra. För det kan verkligen ge dig svar på saker och ting. Och där vet man att det är inte bara mat som påverkar, även stress påverkar. Det kan vara också intressant att kolla, är man stressad, om man har högt blodsocker av det skälet? Det är många som blir.
Ja, precis. Och det är väl för kortisol påverkar. Och där kan man väl även sömnbrist kan väl ha stor inverkan på blodsocker och sådär också.
Yes, absolut. Så
Och
att för
mörker och
mig,
ljus.
exakt, mörker, det här är intressant. Titta på mitt HbA1c, då går det alltid ner på sommaren. Det blir ännu lägre på sommaren.
Förlåt,
Sen går
vad
det
sa
upp.
ditt HPA?
Mitt långtidssocker, då går det
Ja.
alltid ner på sommaren. Det ligger liksom så lågt det bara kan.
Ja,
Och
för
sen går det
precis.
upp lite grann på vintern, för att ljuset gör att vi lättare metaboliserar blodsocker. Så det har varit intressant i och för sig, att testa och äta lite mer kolhydrater och låta folk köra ljus eller inte och se vilken effekt har det. Men vi vet ju att sol skyddar både mot typ 1 och typ 2 diabetes. Det vet vi.
Det är medskicket till alla som lyssnar på podden i Sverige. Vi behöver flytta till ett annat land. Jag
Alltså
skojar.
det här är tragiskt, men det ligger något i det. Alternativ, köpa en lampa. Då löser man det okej i alla fall. Men det ska jag också ärligt säga att sol är nummer 1. Sol är det viktigaste av allt. Rödljusterapi kan inte helt ersätta det. För du får
Nej.
inte UV, du får inte full spektrum. Men du får så pass mycket effekter att du klarar dig. Det är det som är grejen.
Det är så intressant. Men ja, nej, men jag tycker det låter sunt, för jag tror man kan, risken är att man kan nörda ner sig så extremt mycket i det här med att man börjar mäta. Nu finns ju alla sådana här klockor och ringar, man mäter sömn, man mäter sina steg, man mäter hur man andas, man mäter hjärtfrekvens. Och jag kan tycka att det är jätteintressant, men om det inte går så långt att man till slut är en maskin som man först läser av alla sina parametrar innan man faktiskt har känt hur man mår, vad man mår bra av, för då tror jag att man blir besatt och den stressen tror jag inte alls är bra.
Jag är helt enig. Och jag använder de här wearables, såna här prylar, för att lära mig. För att lära mig hur min kropp fungerar. Men nu gör jag inte, jag gör inte någonting nu. Men jag har kört med den här Fitbit till exempel. Jag har kört med allt möjligt. För då vet jag lite grann, när jag mår så här, då ser mina värden ut så. Och det finns ett jättebra exempel på hur det kan gå fullständigt överstyr. Och det är ju han, Brian Johnson, biohacker, han finns på Instagram. Följ honom gärna, det är intressant. Han är ju fullständigt extrem. Han kallar sig själv världens mest mätta människa. Han mäter allt hela tiden, varje timme. Han har knappt en blod kvar nu. Och äter 100 tabletter om dagen med tillskott. Och kör alla nya grejer. Han har kört sådana här genmodifiering och allt. Så det är intressant. Och han känns inte lycklig, kan jag säga.
Nej, det där låter fruktansvärt. Det låter som ett fängelse. Om man inte, som du säger, man kanske gör det i studiesyfte eller man gör en period, men har man börjat mäta sådana här saker, och det kan ju räcka att man tar lite enkla anteckningar, då vet man ju ganska tydligt, jag som jobbar en del med både mig själv och klienter att mäta sin menscykel och vad man äter och vad man gör som påverkar den. Det är ju väldigt lätt, det tar ju 2-3 månader, sen ser du ju, okej, varje gång jag slarvar med sömnen eller om jag äter för mycket socker eller om jag har druckit för mycket koffein, då är det så lätt att se. Och så är det med annat också. Jag tror att vi kan lära oss det så tydligt att okej, okay, när jag känner mig stressad eller när jag har betett mig så här eller när jag har ätit det här, så får vi det som svar i kroppen direkt. Och då kan man lära sig, behöver man inte hålla på och mäta saker i parti och minut.
Så är det. Och sen även där, kanske mäta någonting. Just i ditt fall kan jag inte säga något exempel på vad, men just för att kunna lära sig av det. Så
Ja.
Jag ser wearables som läromedel, men jag efterlyser ju wearables som visar hur länge man varit gjorda till exempel. Det är intressant att veta. Är det 70% som jag tror, eller är det 10% eller är det 90%? Och det kommer massa ny teknologi, nya idéer och sånt. Så jag tror vi kommer ha mycket wearables framöver. Men använd dem med förnuft och så att du blir inte en fånge i det. För att det är ju jättejobbigt. Man ser, åh, nu har min vilopuls gått upp och blir stressad bara av det.
Nej, exakt.
Det utlär 5%. Det är inte bra.
Nej. Och vad mäter du? Du sa att du mäter ditt blod i labb. När gör du det och varför gör du det?
Jag gör det för var tredje månad. Ja. Då är det så här 53 analyter. Och det är jätteviktigt. För mig, alltså jag har bland annat haft förhöjt TSH. Det är alltså sköldkörtelhormon. Egentligen det som frisätter sköldkörtelhormonet. Och det stimulerar alltså då T3 och T4. Men det jag märkte är att när jag är stressad så är det förhöjt. Och då undrar jag liksom, vad går gränsen för stress för mig? Och då kan jag ju se det. Mäter jag det inte förhöjt, då känner jag, okay, det är där jag ska ligga. Och det innebär att jag har en bra sköldkörtel, den funkar. Men när jag är stressad måste jag jobba lite hårdare. Så det är en jätteintressant insikt. Sen en sak till som var väldigt värdefull för mig, det var att jag hade förhöjt ferritin. Och det är alltså lagringsformen av järn. Och då vet vi att ligger det så där, det är inte rött, det är inte sjukligt högt, men det är i övre spannet. Då vet jag att jag har en ökad risk för en massa sjukdomar. Både cancer, hjärtkärl och sånt, för det är inflammatoriskt, det är inget bra. Så att jag drog ner på köttet, jag gav blod, jag fick ner det till helt normala värden. Och nu ligger jag där. Så nu ligger jag på bra värden. Och det var jätteviktigt för mig. För att annars hade jag inte vetat om att jag hade som en tickande bomb för dramatiskt, men en dålig sak i kroppen. Men ändå försöker äta bra. Så att det var jättebra. Sen D-vitamin kollar jag. Jag kollar inflammationer. Och skulle jag ha förhöjda inflammationer och inte veta varför, då vill jag kolla upp det. För då kan det vara en begynnande cancer. Det kan vara något som jag måste kolla upp. Sen har jag haft det någon gång när jag bröt stortån. Då hade jag lite inflammation. Det var ju därför, då visste jag ju det. Så att jag är inte orolig för det så. Sen testosteron mäter jag. Jätteviktigt. Jag ligger lågt, tappar energi. Jag liksom blir inte mig själv. Jag blir retlig, jag blir liksom en dålig människa. Ligger jag bra, då blir jag en bra människa. Det blir det jag vill vara. Så att det är väldigt mycket med det som jag har haft stor glädje av, ska jag säga.
Ja,
och sen har jag också sjukdomar i släkten som diabetes och sånt som jag inte vill få. Och det vet jag har ingen förhöjd risk nu. För jag ligger jättebra i blodsocker. Så det är sånt jag har koll på.
Liksom, jobbar du med mätare eller vart mäter du det här?
Alltså, jag är ju en sån här människa som jag är både entreprenör och biohacker och allting. Så jag har ett blodtestföretag i min bolagsgrupp. Så att vi håller på med sånt också. Och jag har jobbat med det till och med. Jag var till och med medicinskt ansvarig i det bolaget i ett år. För att lära mig verkligen hur det här funkade. Och alla tester och sånt. Och det är exakt samma labb som man använder inom vården. Så det är precis samma värde. Man kan jämföra med det du fått på sjukhuset. Med det som vi tar då.
Spännande. Och vi ska lägga ut tips. Och de heter?
Svensk provtagning.
Svensk provtagning. Ja men gud, de har jag använt flera gånger själv.
Ja okej, okay. Där är vi inblandade.
Ja. Nej, men de är bra. Det är intressant för att man får ju just det här också, att du får veta referensvärde. För jag har nämligen haft väldigt lågt ferritin ofta. Och då kan man, om man så här, du ska ligga mellan 1 och 5. Om du går till vården, så länge du ligger mellan 1 och 5 så kommer de bara säga att det ser bra ut. Men om du vet att du ligger precis på gränsen till lågt eller högt, det är det som kan vara intressant då. För då kan du se, som du sa, om du är på väg mot någonting.
Helt sant. Och det de gör där, de har under observation heter det. Det innebär att du får inte rödmarkerat, men du får en liten sån not. Och jag ligger så på B12 faktiskt. Det var intressant. När du ligger på köttet, då minskar du på B12. Så nu gäller det att balansera upp det där. Och då tar vi ett B12 till skott för att bara verkligen optimera.
Intressant. Jag tänkte innan vi avrundar, ska du bara få ge ett tips eller dela med dig av hur du återhämtar dig. För det känns som att du har ju väldigt mycket saker på G och jag tror att du kanske jobbar väldigt mycket. Men är du bra på att också återhämta dig och vila?
Jag är faktiskt det. Jag måste säga det. Och jag är en högkänslig person. Jag nämnde det förut. Och det är ingen diagnos. Det är bara en personlighetstyp. Det innebär att vi kan leverera sjukt mycket. 3-4 timmar om dagen. Sen blir vi dåliga. Sen har vi tappat orken. Det innebär att jag måste få återhämtning. Men jag jobbar annars sedan varje dag. Jag jobbar på semestern. Jag sitter på julafton och skriver någon text. För jag tycker det är så kul. Och jobbar jag på det viset. Då är det inte överbelastande för mig. Men Nej. Sen har jag också mina gyllene timmar. Och det är ju där. Kanske vid 22-tiden. När min hustru går och lägger sig. Barnen sover sedan, tar tillbaks framåt 1 på natten. då är jag 3 timmar, det är bara jag. Det är liksom egen tid. Underbart, ingen som ringer, ingen messar, inga mejl, ingenting. Och då kan jag göra det jag vill göra, rörelseterapi. Ofta kommer mycket tankar och sådär, man processar saker och så. Men det älskar jag. Och det är ett skäl till också, jag är inte anställningsbar. För jag måste vara uppe sent och gå upp sent. Så idag gick jag upp vid 9-tiden. Och det innebär att då är folk på jobbet redan. Men för mig, jag är mig själv, min egen. Och då är jag väldigt i balans kan jag säga. Då mår jag väldigt bra. Jag får min sömn, jag går och lägger mig när jag verkligen är trött. För jag är en nattmänniska. Och jag vaknar när jag verkligen har sovit ut. Så att det funkar bra för mig. Så mina sista timmar på dygnet egentligen, de är guld värda för mig.
Samma här, det bästa med att vara egen. Jag är ingen morgonperson heller, så jag är gärna som mest kreativ sent och sen får man gå upp när man vill, oftast.
Ja, och det minns jag var ganska mycket i Kalifornien förra morgonen, över vintern då, återigen. Det var innan jag fattade solens betydelse, jag bara kände att det var rätt.
Kroppen
och då minns jag att när jag vaknade, då kom liksom alla mejl inrasslande. Men det var ingen mer, det kom inget mer. Så var liksom, jag kunde svara på dem, sen var min dag liksom ledig. Det var dagens slut. Det var underbart, minns jag. Jag kunde leda min egen lilla tidszon. Och det var bra. Jag gör det även hemma nu i viss mån, kan jag säga. Det är väl det som gör att det funkar för mig.
Ja, men smart. Det gäller att hitta sina... Att man jobbar dynamiskt och hittar när man själv är mer effektiv än att man bara ska jobba 9-5 om man inte måste det för att liksom, samhället ser ut så.
Exakt. Och det ska vi veta också att vi är olika. Människor är gjorda för att bo i grupper om mellan 50 och 100 individer. Så såg stenåldersgruppen ut. Och det visar sig att om man forskar på naturfolk idag, det är ungefär bara 3 eller 4 timmar per natt då alla sover. Annars är det alltid någon som är uppe och fixar med lägerelden eller håller bort hygienen.
Det,
eller
det
att det är någon som har koll på läget. Det visar ju någonting. Vi ska ha olika dygnsrytm. Men vårt samhälle idag är inte skapat för sådana som oss. Det är skapat för morgonpigga. Och det finns en slags ideal, Luthers ideal i det här. Man ska upp tidigt som satan. Fast man inte
mår bra. Club. Värst
eller hur? Det är det sämsta man kan syssla med om man är en nattmänniska. Du kommer bli sjuk.
Ja, men så jag känner mig sjuk. Om jag har gått upp en vecka, om jag har gått upp till klockan 6 3 dagar, då är jag helt förstörd. Då behöver jag sova i typ 2 dagar. Och jag tror att man får hitta det där. Att jag har alltid känt att det är lite shaming om man vill sova länge. För man ska gärna gå upp tidigt och liksom, vara på gymmet klockan 5. Men nu bryr jag mig inte. Men det är intressant att hitta sina egna liksom, bästa timmar.
Ja, och du brukar säga så här, om någon säger, kan vi ta ett möte klockan 7 imorgon bitti? Nej, men däremot 11 ikväll kan vi ta det.
Ja, exakt.
Och då sover vi då. Så att man liksom vänder lite på det. Men
det är det man ska kontra med. Jag kan när som helst från 9 på kvällen. Hela natten. Ja, men super Fredrik. Är det någonting mer du vill dela med dig av innan vi slutar? Jag kommer lägga upp alla länkar vart man hittar dig och sådär. Något sista tips?
In och följ mig på Instagram. Det är tips. Där får ni ta del av allt det nya som kommer. Nya böcker och tankar och nya gener som aktiveras av sol, allt vad det är. Så att gå in på Fredrik Paulun helt enkelt och följ med där. Och faktum är att jag brukar säga att i alla sammanhang att om man DMar mig en fråga, då svarar jag. Jag har svarat på 99% av alla som jag har fått. Det är väldigt sällan som jag inte gör det. Och det är bara för att då har försvunnit någon fråga eller så är det bara allmänt konstigt skriven. Men skriver man en vettig fråga till mig, då svarar jag på det. Jag svarar på allt. Det är min filosofi.
Ja, det är respekt. Bra jobbat. Tack snälla för idag att du var med. Det var jättefint att ha dig med.
Tack själv, Gabriella. Det var så kul.